Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men vad är det här? Är det ett helt nytt vanligt avsnitt av Vinskolan? Ja, det kan hoppa upp och sätta det på. Nu sitter vi här mitt emot varandra igen och pratar precis som vanligt. Och idag ska vi hålla våra baguetter varma, våra randiga tröjor strykta och baskrarna perfekt på sne. För nu ska vi till Frankrike. Och inte vilken plats i Frankrike som helst, utan vi vinregion, nämligen Bordeaux. Och vi som gör det här i vanlig ordning är jag, Jacques Chirac, och du, okay. Charles de Gaulle.
Michel Moulinville.
Vem är det?
Michel Moulinville. Moulinville är ju Mölstad.
Ja, okej. Okay. Nu är jag med. Ja, ja. Det var kul. Det låter väldigt snyggt.
Det låter franskt.
Ja. Ja. Så här, vi hade ju en liten omröstning i vår grupp om vilka regioner vi skulle välja. Och när vi, du pappa, började förbereda det här avsnittet så hade Bordeaux mest röster. Nu har Piemonte och kanske till och med Bourgogne sprungit iväg och har mer röster än Bordeaux. Men när vi kollade så var det Bordeaux. Men vi kommer ju tillbaka till de regionerna, eller hur?
Absolut.
Absolut. Strunt i det nu i alla fall. Vi är i Bordeaux. Bred första fråga, pappa. Är du pepp på Bordeaux?
Alltid. Varje dag. Ja. Men det är liksom världens bästa och mest kända vinregion.
Ja, det är det.
Där finns allt man kan prata om när det gäller vin med historia. Bara det som vi tycker är så roligt gör ju att man gärna vill prata om Bordeaux.
Ja. Ja, det blir väl ett om och nu när vi har liksom, vi har ju pratat om länder innan, lite så bredare, så är det kanske bra när vi börjar med regioner att börja med Bordeaux på något sätt, eftersom det är väl den kändaste.
Ja, absolut. Ja. Men vet du vad de kallar det? Nej. Det är kanske bara jag som kallar det. Att ja. Det är kungen av vinregioner i världen.
Ja, det är kungen av vinregioner. Kungen av... Inte kungen av sand, utan kungen av rätt terroir. Ja.
Faktiskt är att Bernadotte, jag vet inte om det är någon släkting till Bernadotte, alltså till kungen, ja. Finns ett slott där också, Chateau Bernadotte.
Finns det?
Det gör det. Jag
undrar om de kan kläma det. I alla fall, vi ställer frågan som man mest undrar över i början, och som du säkert kan prata i 3 timmar om, men du får göra det kort. Vad är det som gör Bordeaux som vinregion speciellt?
Ja. Jag tror att det är lite grann som hus och lägenheter, när det är dyrt. Aha. Läget.
Ja. Ja.
Men det är ju ett fantastiskt läge i den här naturliga havsviken, i 2 floder. Och där öppnades möjligheter för en hamn för tusentals år sedan.
Ja.
Och det liksom ligger ju i södra Frankrike där det händer väldigt mycket. Så att det är bra läge i världen.
Ja.
Det var ju en jättestor exporthamn, vinexport och alltihopa sånt där. Och speciellt, 1700-talet, då hamnen var otroligt populär. Det var alltså världens näst största hamn.
Är det sant?
Och de tjänade mycket pengar, byggde alla slott och kunde skapa de här vinerna. Uh-huh. Viner har det gjorts där hela tiden. Och sen då... 1800-talet, speciellt att de skapade en klassificering 1855 som vi ska prata om. Och det var ju unikt.
Just det.
Och att den håller än idag.
Ja, och det jag tycker är kul. Vi kommer väl tillbaka till det där med klassificeringar lite, men det är ju någonting sånt. Om man är tidig på att göra en liksom, någon form av inringning av vad man håller på med, i vad som helst och säger det här är bra, det här är näst bäst, det här är ganska bra. Då kommer folk komma ihåg det. Så här har vi gjort sedan 1800-talet. Mm. Wow, då är det sant och bra.
Yes! Ja. Och sen var det ju så att 1900-talet, det var ju liksom lyxvinernas lyxvin.
Ja.
Så att alla vinlister på alla fina restauranger och överallt. Och alla vinkällare i Europas slott och adelsmännen fylldes ju av Bordeauxviner.
Ja.
Och alla andra som hade råd. Så det var ju det man kunde och det var det man pratade om. Och det var det man drack framförallt. Förutom då Bourgogne.
Ja, just det. Men för det är ju om man ska göra något skämt om någon sån vinsnobb. Då lägger man ju fram olika Bordeaux-förteckningar, ja. Bordeaux-slott och bla bla.
Precis.
Bla. Ja. Men jag vet att du vill prata lite mer om geografi sen. Mm. Men jag tänker att det är bra bara i en början för alla som kanske går på promenad eller står och diskar. Eller som vi också har hört, att ni försöker somna till den här podden. Det är, visst,
det
gör,
det,
gör det om ni vill. men Frankrike ser lite ut som en sån femkant på något sätt.
Mm.
Och du sa att det här är i södra. Och sen då, eftersom det är en hamn, så måste det vara i sydvästra området.
Ja, ja. Mot Atlanten.
Mot Atlanten. Mm.
Och man kan väl säga att det gamla Aquitanien, heter det, det sträckte ju sig ner till Spanien, alltså till Pyrenéerna.
Och ni alla som har koll på Aquitanien nu är jätteglada. Ja.
Det vill man gärna ha koll på.
Ja.
Men det är ett stort område, näst största i Frankrike. Och massor av druvodlare, 20 000 tror jag.
Mm.
Och närmare 6 000 som producerar vin med appellationer och sådär. Så att det är stort.
Det är stort.
Det är stort. Det är inte bara några Premier Cru-slott.
Ja, nej, okej. Okay. Bra. Nu lite inledning. Vi gör oss så här, vi tar oss till lite historiskt Bordeaux, mer än vad du har sagt nu, och tar oss vidare. Bordeaux, du har gett oss en liten teaser på historien här nu med stor hamnstad och så vidare. Men berätta, vad är det viktiga att veta här?
Det är ju det där med läget som har varit naturligtvis. Det ligger där det ligger.
Ja.
Och det har ju skapat stort intresse av många att ta över det där området.
Mm-hmm.
Eftersom det är en fantastisk hamnplats och området sydväst och... Ja, en fjärdedel av Frankrike egentligen med mycket rik jordbrukskultur och även metaller och allt möjligt annat. Och in- och utskeppning. Så att det har varit jätteintressant.
Mm.
Så att ja, de flesta av de här gamla gängen som vi gillar, romarna då.
Aha.
Och de som följde på romarna då, det vet vi alla. Kelterna, det är Gallien, vandaler. Från Germanien då.
Ja.
Mycket germaner som drog runt där. Visigoter och frankerna då.
Ja, okej. Okay. Alltså vi har då både romare, kelter, vandaler, visigoter och franker.
Ja.
Ja.
Och en av frankernas kungar, styresmän, var ju Karl den Store.
Ja, han har varit här och hängt.
Karl den Store har varit här, jajamän.
Jajamän, ja.
Och han lär har byggt ett fort där också, tror jag.
Jaha.
Men ja, efter hans tid, då pratade vi om 800, så kom vikingar och basker. Så alla har liksom flockats till den här som en syltburk har dragit till sig.
Ah.
Typer av folkstammar som har dragit runt i Europa. Och tänkte, en hamnstad i sydvästra Frankrike är bra.
Ja, men det är så här, hamnstad och bördigt land, då vet man att det kommer bråkas om i historien. Ja. Jag tyckte det var kul när du sa basker och vikingar. Då trodde jag att du menade, som vi pratade om Frankrike, trodde jag att du menade liksom baskrar. Att folk hade på sig en basker.
Mm.
Så jag fattade ingenting vad du pratade om. Men du menar liksom...
Ja, det är därifrån den kommer också.
Är det så?
Baskern, ja.
Jaha, okej.
Okay. Det är klart det gör. Men det som är roligt med Bordeaux är ju att engelsmännen har haft det som förläning eller furstendöme till och med under flera hundra år på medeltiden.
Mm.
Alltså från 1100-talet fram till slutet av 1500-talet.
Jaha. Jag vet att jag har sett det på olika kartor. Ja.
Jo.
Att de har haft en liten sån inskopning av Frankrike där.
Aquitanien.
Ja, Aquitanien då. Ja.
Nej, men det var ju också, där ingick ju det hundraåriga kriget.
Just det.
Hundraårskriget som vi har pratat om. Och när det tog slut så tog Frankrike över. Men det är alltså en väldigt viktig del av engelska historien också. Som har gjort att de De har ett speciellt förhållande till Bordeaux, engelsmännen. Ja. Och många utav slotten har ju engelska namn i, vilket innebär att de är någon engelsman som har varit med och grundat det här. De var ju med och skötte de här hamnarna och tjänade pengar säkert på 1700-talet också.
Det gillar man.
Det gillar man. Men det blev en del i alla fall av Frankrike på 1600-talet.
Ja.
Och då 1700-talet, som vi nämnde, så var det som en riktig guldålder. Och man tjänade pengar så in i bomben så att de hade råd att bygga de här fantastiska slotten.
Ja.
Och börja göra de här fantastiska vinerna också.
Mm.
Så, att,
så det skulle du säga det som är liksom... De slotten som finns där idag, om man nu skulle åka bil där eller gå runt... som är liksom fina och kända och stora och sådär. De är från 1700-talet, många av dem.
Japp. Yep. Mm. Och palats i Bordeaux. Bordeaux överhuvudtaget är väldigt läcker, trevlig stad.
Ja, okej. Okay. Själva staden Bordeaux.
Mm. Själva staden Bordeaux. Ja. Värt ett besök.
För Bordeaux är både en stad och ett område.
Ja, regionen kallas ju Bordeaux idag.
Ja.
Liksom vinerna och staden.
Ja. Och det här är då det som man slänger sig med. Medoc-halvön, är det liksom Bordeaux?
Ja, det är ju där som de här stora fina slotten ligger.
Ja, det är liksom en bit av Bordeaux som är mot vattnet.
Ja, om du pratar om regionen.
Ja.
Det som ligger norr om staden.
Okej.
Okay. Med när havsviken på ena sidan och Atlanten på den andra sidan.
Just det. Och där är jättebra och bördigt.
Där är jättebra och bördigt.
Och innan vi tar hela liksom hundraåriga kriget och relationen mellan Frankrike och England, så kanske vi ska prata lite om historia som har mer med vin att göra.
Mm, men vi ska inte prata mer om hundraåriga kriget.
Nej, okej, okay, bra. Man vet aldrig. Det kan dyka upp igen. Men det är en populär hamnstad det här. Det går bra. Det har varit kontroll över av engelsmän och lite av fransmän. Och hur kommer vin in i bilden här då? Det är bra att odla, kommer fram till.
Ja, det är det korta svaret. Det är ett väldigt bra och bördigt område att göra vin
bra.
På. Mm. Nära Atlanten och framförallt tror jag att det beror väldigt mycket på hamnen där också. Men just de här havsvikarna och floderna gör ju att det är väldigt bra. Det sägs ju alltid att viner görs bäst när det får spegla sig i en flod eller i en sjö.
Ja.
Så att, som sagt, engelsmännen hade stor betydelse. Men det var ju som vi nämnde 1800-talet där det tog ordentlig fart.
Mm.
Mycket beroende faktiskt på att Bordeaux inte... Det liksom var inblandat så mycket i den här revolutionen. Den franska revolutionen. Utan de kom ganska oskadade igenom den faktiskt.
De satt där och drack vin och tittade ekonomiskt. På det.
Ja. Ja. Så att de kunde utveckla sin ekonomi då.
Ja.
Under 1800-talet. Och så kom den här berömda klassificeringen då. Ja. Och strax därefter så kom filoxeran som slog till, alltså vinlusen, som slog till väldigt hårt i Bordeaux.
Ja. Kommer vi tillbaka till klassificeringen?
Naturligtvis.
Bra. Men då hade de gjort sin jättebra klassificering och sa, det här blir bra med vin. Och sen kom en vinlus och sa, här ska vi inte ha vin. Så
nej,
vinlusen.
Det var mycket dumt.
Ja.
Så att det tog ett tag innan de hämtade sig, men deras rykte kan man säga, det fanns ju inget annat område i hela världen, hela Europa, som hade ett sånt grundmurat rykte för att göra kvalitetsviner som Bordeaux.
Kan jag tänka mig.
Ja. De andra var bara amatörer på många ställen.
Ja, men det tycker jag, jag vet att jag har sagt det här innan flera gånger, men jag tycker det är intressant när man pratar om vinhistoria, att så här, alla sög på att göra vin utom Frankrike. Och sen så visade Frankrike alla hur man gjorde. För att de var lite kolonisatörer och ibland åkte de runt och sådär. Och sen så blev andra bra på att göra vin efter det på något sätt. Inte riktigt sant. Jätteförenklat. Mm. Men det är liksom, Frankrike är det landet som kan göra bra vin. Resten kämpa på, så att säga.
Ja. Det var åtminstone så.
Ja.
Men det var ju så att liksom hela vinvärlden kopierade franska viner.
Ja, och kanske framförallt Bordeaux då.
Ja. Ja. Intressant är, vi pratar om vinlusen.
Mm.
Vad gjorde de vinbönderna i Bordeaux då?
De sköt vinlusen med pistoler.
Nej!
Nej.
Där kommer faktiskt tre musketörerna kommer ju där nere från ja. Söder om. Ah, nej, de drog till Rioja faktiskt.
Okej.
Okay. Ja. Många av dem flyttade dit, några kom tillbaka sen. Och därför skapades ju Rioja-vinerna med ekfat och allting. Och gjordes av så hög kvalitet så att även de då i slutet på 1800-talet fick ett världsrykte.
Mm.
Så att det var alltså franska Bordeaux-vinodlare som skapade hela Riojas kvalitetsnivå.
Så det är liksom fransmän kan komma dit och bara, vi tar tillbaka det här, säger de.
Ja, det tror jag inte. Men,
ja, men då hade de, de fick ett väldigt bra rykte.
Ja.
Är väl poängen då.
Ja, det var ju mycket pengar, mycket rika människor och alltihopa. Sådär. Det gör ju inte saken sämre. Och de klarade sig ganska bra under hela 1900-talet. Men det var efter andra världskriget, då började det riktigt ta fart. Att alla skulle dricka Bordeauxviner
gott,
världen. Verkligen. Och det började med Europa.
Ja.
Och senare kom amerikanerna in.
Mm.
Och nu är det väl väldigt mycket Asien och sådant som ser Bordeaux som den främsta vinregionen i världen. Och många japaner och kineser har ju köpt in sig i slotten där också.
Ja, det är ju status antar jag.
Mycket stor status är det. Men man kan säga att man ska tala om kungligt så har det ju ett majestätiskt rykte som fortfarande består.
Mm.
Även om det är så att när jag började med vin då, nu för 30 år sedan knappt, 25 år sedan, så var det inte, folk tyckte inte det, alltså de unga sommelierna tyckte inte det var något kul med Bordeaux och Bourgogne, det var liksom dammet, det var ju
sånt
som de gamla vinkännarna höll på med. Du, nu gäller det Australien och Napa Valley och Sonoma, det var lite tuffare.
Sydafrika och...
precis. Men det har kommit tillbaka och nu är det många unga som älskar att prata om Bordeauxviner och sånt där för att det, ja, det har mycket att säga alla.
Det är väl det som är grejen om man har ett starkt liksom, vinvarumärke så även om det går ner så kommer det aldrig försvinna för att liksom...
Nej.
Folk kommer alltid veta och uppskatta Bordeaux på något sätt. Men du sa att vi skulle komma tillbaka till den här klassificeringen.
1855
var det kanske det var. Berätta, hur kom den till? Eller och vad betyder det?
Ja, den är ju ganska intressant. Nästan lite märklig.
Det är upp till lyssnaren att bedöma det.
Pappa. Ja, det är sant. Men det kanske är därför att den har överlevt också. Vad blir det nu snart? 170 år.
Ja.
Den bygger alltså på priser som de olika slotten fick betalt för sina viner per fat.
Ja.
Och det räknar de ut i genomsnitt. Och det var de här under 50 år tror jag.
Ja.
Och det var de här negocianterna, alltså vinhandlarna i Bordeaux.
Okay.
Som fortfarande finns kvar en del. De håller till på Kajna. De som tog hand om vinerna och skickade ut dem i världen.
Mm.
Ofta både lagrade och buteljerade dem. Eller skickade ut dem per fat. Det var de som gjorde det här på uppdrag av handelskammaren. Och då slutade med att det blev 60 av de här slotten som blev klassificerade från 1 till 5, alltså premier cru.
Ja.
Premier, första.
1.
Deuxième.
2.
Troisième, quatrième, cinquième. Ja. 1, 2, 3, 4. Totalt 60. Och de som hamnade främst, det var 4 stycken.
Som blev premier cru.
Ja.
Slott.
De tyckte de var ganska givna.
Ja.
Eftersom det var de som var lyxigast och mest kända och därmed kunde ta mest betalt. Och då hamnade det var Lafitte och det var Latour, Margaux och Aubryon.
Okej, och det här är då 4 stycken slott.
Ja.
Det är det det är.
Mm.
Premier Cru är slott som har fått den statusen.
Ja, det är faktiskt sant.
Ja.
Det var inte så att de klassificerade själva vinerna eller vingårdarna, utan det var slotten och deras status för att göra bra vin som fick en klassificering.
Så själva vinmakningen är mer än själva området, eller vad man ska säga?
Ja, det kan man väl säga. Alltså deras rykte kring vad de kunde ta betalt för sina viner. Indirekt är det ju naturligtvis vingårdarna. Kry betyder ju växtplats.
Okay.
Så att lite hänger ihop med... Men rent tekniskt så var det alltså själva slottet som fick den här klassificeringen.
Men om man ska prata mer hur det faktiskt är då, så är det egentligen mer att det är liksom Lafitte och dess eller Latour och dess liksom vinområde som man menar. Men det är egentligen slottet.
Nej, precis. Och man, idag så gör ju många av de här flera olika viner.
Mm.
Av olika klass eller nivåkvaliteter.
Ja.
Andra vin och tredje vin.
Just det.
Så man kan säga att de har ju inte den statusen, utan det är ju själva slottet som fortfarande har statusen.
Ja.
Och sen får väl folk tycka vad de vill om vinerna.
Mm. Okay.
Eftersom de gör flera stycken. Men det är intressant, alltså. Den finns fortfarande kvar.
Ja.
Fast du kan ju gissa att många har försökt förnya den här.
Ja.
Det är som de sju underverken ungefär.
Ja.
Försöker ständigt göra nya listor på de sju, för de andra liksom blir så obsoleta.
Ja, just det. De sju gamla som är,
ja, finns. Men de lever ändå kvar på något sätt. För att de har sådana här grundmurat inbyggnad i hjärnan.
Ja. Kolossen på Rhodos, var är den någonstans?
Ja.
Hur hög var den? Ja.
Men en har lyckats ta sig in på listan faktiskt.
Som efteråt har kvalat in?
Ja.
Ja.
Och det var en man som heter Philippe Mouton Rothschild, baronen där.
Aha.
Han tjatade sedan 1920-talet och tyckte hans viner var bättre. Och det tyckte nästan alla i världen att de skulle vara på den nivån.
Men han var egentligen en deuxième cru då, eller någonting sånt.
Ja, ja, precis. Men han lyckades ta sig in på listan, så att de gjorde om den en gång.
Ja.
Bara för att blidka honom och säga, nu är du färdigtjatat.
Håll käften, du får vara med.
Och det var 1973.
Okej, okay. Ja, det är länge sedan, fattar jag. Men i den här vinhistorien om Bordeaux är det inte så länge sedan.
Nej.
Nej,
det är mycket sant.
Vilka progressiva personer de är, otroligt.
Ja. Och då tänker man så här, har det någon betydelse idag, den här listan? Ja, den funkar ganska bra. Jag har väl inte alltid gjort det.
Nej.
Men min uppfattning är att om man är en tredje kry, så försöker man leva upp till det och göra de vinerna, för att folk köper de här liksom på de här kvalitetsnivåerna.
Ja.
Sen kan jag tycka då att andra kry, flera av de där, är väl så bra som de här första kry.
Ja.
Och min favorit är ju Pichon Longueville Comtesse de la Lande.
Det är din favorit. Och det är så inte då en premier kry.
Det är en andra kry.
Det är en andra kry.
Men väl så bra. Men det kan man ju alltid diskutera, men det har ju funnits några av de här som jag tycker, fasingen, är det ett klassat slott det här? Men de har faktiskt skärpt till sig med nya ägare eller ny generation och så här. Nu får vi ta och göra bra.
Ja.
Det är ju ändå ett tredje kry.
Ja, just det. Men det är ju roligt att de inte, alltså man är liksom permanent stämplad som det, den grejen på för- och nackdel. Alltså så här, man kan göra riktigt bulkvin om man vill. Men man kommer alltid vara tredje kry, för någon bestämde det i 1855.
Men då får man ju skämmas.
Ja, det får man göra, men man ramlar ju inte ner på listan.
Nej,
du åker inte ner i superettan eller sådär.
Men det är det däremot, för de har ju klassificeringar också i Saint-Emilion, som är en del av det här, och ner i Sauternes. Och som uppdateras då, de klassificeras i olika nivåer och ett och två. Men det är av en jury, de provar sig fram.
Okay.
Så där, den ändras och uppdateras då med vissa intervaller. Vilket då har gjort att man kan hoppa av helt enkelt.
Aha.
Och det har några av de bästa slotten i Saint-Emilion gjort.
Hoppat av den där listan.
Ja, de vill inte vara klassificerade i Saint-Emilion.
Nej.
De tycker de är lite för fina och för bra.
Ja, men det finns en risk att de kan hamna för långt ner, fast de är ett
fint. Ja, men de tyckte inte de var värdiga, de andra. Så där, som
Men då, och Saint-Emilion är en område i...
Det är ett distrikt där. Vi kan väl prata lite grann om de här nu.
Ja, absolut. Då gör vi det.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, men ska vi kalla det distrikt då kanske? Att vi pratar lite om distrikten så man har lite koll på det här. För nu då var det lite så, Premier Cru, de här klassificeringarna. Men sen började du prata om Saint-Emilion och Tern och jag blev jätteförvirrad. Vad pratar du om, pappa?
Vi pratar om olika distrikt eller områden i Bordeaux.
Okej.
Och grundläggande så finns det fyra olika
distrikt
kan vi kalla dem.
Okay.
På vänstra stranden och två på högra stranden. Och då frågar du, vad är vänstra och högra stranden?
Jag gissar på att det är vänster och höger om
du kan vänster och höger i alla fall.
Ja, men det har jag lärt mig okej. Uh-huh.
Och då tar man det i flodens riktning. Och det gör man ju alltid i den riktningen den flyter. Alltså den, i det här fallet
från land.
Från söder till norr.
Ja, just det.
Och ut i Girondviken.
Ja.
Om man tittar då från söder så vänster, det är då Medoc-halvön. Bordeaux ligger också på vänstra stranden.
Mm.
Upp mot havet då. Och högra stranden då är andra sidan. Den floden heter Dordogne.
Ja.
Bordeaux ligger vid floden Garonne. Och havsviken heter Gironde.
Okay.
Och på vänstra stranden då ligger området kring Bordeaux. Som kallas för Grabbe.
Mm.
Och det där kan man säga, där ingår ju hela den delen söder om Bordeaux. Med Sauternes bland annat.
Och då ska vi förtydliga, när du säger Bordeaux numera, staden
Bordeaux. Bordeaux, ja. Ah. Pessac-Léognan heter också. Det är appellationer runt omkring där.
Ja.
I Grabbe.
Ja.
Norr därom ligger halvön Medoc, det är den man pratar om väldigt ofta, eftersom det är där som de fina slotten ligger.
Där ligger alla de här Premier Cru och slotten.
Och det är liksom kommuner eller appellationer som heter Margaux, Saint-Julien, de ska man kunna, Pauillac, Saint-Estèphe, som ligger alla längst Gironde och Sauternes längst ner i söder.
Okej. Okay. Allt det här är Medoc.
Alltihopa, det var Medoc plus Sauternes.
Och Sauternes, det inte. Ja.
Och då tittar vi på högra stranden.
Ja, det gör vi.
Där har vi Saint-Emilion som är en liten stad på en kulle, väldigt trevlig.
Kul.
Och runt omkring, väldigt trevlig att besöka faktiskt.
Aha.
Restauranger och vinbarer och allting. Där runt kullarna växer mycket druvor och produceras vin. Och sen en bit norr därom, alltså längst floden och havsviken, så ligger ett område som heter Pomerol.
Pomerol?
Där det görs några av de dyraste vinerna i världen.
Jaha, de är och, jättedyrt där i Pomerol.
Ja. Och så finns det något som heter Entre de Mer. Och det vet ju alla som pratar franska, det betyder mellan floderna. Och det är det som ligger mellan Garonne och Dordogne.
Ja.
Ett område som är lite mera lantligt kan man väl säga, men där produceras okay. också vin.
Det är lite lantligt, visst? Ja, jag fattar. Men i det här området då, du har sagt att det är bra att odla här och så.
Mm.
Bra jord och så vidare.
Jo, men det är det.
Ja.
Det är mycket sånt, alltså det är inte så långt i Pyrenéerna. Så man säger att det är mycket grus och sediment där som under många, många miljoner år kanske har avsatts längs de här kustområdena och den här halvön.
Mm.
Så att det är väldigt bra. Magra jordar.
Det vill de ha, druvorna. Är det kul för dem?
Mycket dränering.
Aha.
Hösterna är oftast långa, varma.
Ja, det tycker man om.
Ja. Och västvindarna från havet då skyddas utav lite skogar och annat.
Det är bra. Blir det inte för kallt?
Nej. Och lite fukt så att man kan få lite botrytis också.
Mm,
om man vill ha det.
Det är bra. Men jag tänker, vill man inte ha lite kallt idag? Det blir ju varmare.
Ja, det diskuteras ju mycket i Bordeaux.
Ja.
Och det kan man ju diskutera när det gäller druvorna, om de ska införa nya druvor och sånt där.
Ja.
Vi kan väl titta lite grann på det.
Ja, men okej, bra. Då tittar vi på druvor, det gör vi. Ja, och om ni trodde att det var många franska namn och uttryck redan med distrikt och appellationer och fan och hans moster, så blir det nu mer. För nu ska vi prata om druvor lite grann.
Ja.
Ja, men de här är kanske de kändaste druvorna som finns. Jag vet inte, jag säger stora uttryck här för det är Bordeaux. Det är världens kändaste druvor. Nej, men det är klassiska druvor kanske man kan säga.
Det får man säga, du känner igen nästan allihopa. Om vi börjar med de blå.
Blå.
Cabernet Sauvignon.
Ja.
Bekant.
Ja.
Merlot.
Merlot.
Cabernet Franc.
Jajamän.
Petit Verdot.
Känner kanske till.
Malbec.
Ja.
Malbec, Argentina och lite andra ställen i Frankrike. Carmenère finns det också.
Vet
det är
inte
en druva som nu bara nästan finns i Chile. De gröna, Sauvignon Blanc, Semillon och Muscadelle främst.
Okej, okay, så det, men
de gör inte så mycket vitt.
Nej, precis. För visst är Bordeaux som region mest känd för rödvin?
Mm.
Eller är det en noob-uttalande att säga så?
Nej.
Det är rätt.
Men Sauternes är ju känt för söta vitviner.
Just det. Mm.
Och de görs på de här druvorna, främst då Sauvignon Blanc.
Jag kan känna igen dem på att de har små flaskor ofta. Det tycker jag är bra. Det är lätt att se.
Ja.
Mm.
Men som i alla regioner så har det funnits massor av andra druvor också.
Såklart.
Men de har ju gått i bräschen för att satsa på vissa druvor som ska ge en viss karaktär och vara liksom som en DNA-stämpel över deras viner. Men lite grann har det faktiskt diskuterats de senaste 10 åren. Men de har ju också lite problem med klimatet.
Ja, det var det jag försökte komma till här innan. Att det måste ju förändras. Ja, med vad som är rätt och fel och sådär med druvtyp.
Framförallt är det inte bara att det har blivit varmare, vilket det har i och för sig, men det är också det här med hagel. De har väldigt problem med mjöldagg och andra saker.
Uh-huh.
Så att de är inne och tittar på lite druvor från Portugal till exempel, Touriga Nacional. Och faktum är att de har godkänt också Touriga Nacional och några andra.
Uh-huh.
Marcellan och Tannat. Är också en annan.
Vilka är det som godkänner det här? Har de ett sånt alltså, möte alla
de
stora slotten?
Du har inte träffat fransmän du.
Nej.
För de var de första som gjorde de här appellationsreglerna.
Ja.
Och de har varit väldigt strikta och framgångsrika också för den delen.
Ja.
Men de säger ju väldigt ofta att man inte får använda vissa druvor i vissa områden.
Nej.
Och vinkvaliteten ska komma utifrån druvorna och skördeuttag och sånt där.
Just det.
Därför står inte druvorna på flaskorna.
Nej.
För att
det är självklart, eller vadå?
Ja, man ska veta det. Det är inte druvorna som gör det, utan det är AOC:n, ursprunget, som ska spegla kvaliteten.
Ja, sluta. Om ni lyssnar, Bordeaux, personen Bordeaux som lyssnar, kan ni snälla skriva ut lite i alla fall? Behöver inte skriva så stort, det kan stå lite på baksidan.
Ja,
så man kan lära sig.
Ja, jag tror faktiskt att det gör det. Om vi ska titta på druvorna och vinstilarna, och så är det ju så att de är 3 eller 4 eller 5, vad man säger. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc får man säga, är de som utgör Malbec-vinernas druvkomposition.
Ja.
Och man brukar kalla det för Medoc-blandning i världen. När de gör de här liknande viner från Sydafrika, finns det från Kalifornien.
Ja.
Då tar man ungefär 70% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc och 15% Merlot.
Ja.
Då har man en typisk Medoc-blandning.
Ja, för det har man ju hört, du har slängt det med i andra avsnitt och så har inte jag hunnit fråga om det. Det är lite Medoc-blandning och jag säger, gud vad intressant, jättespännande. Men ibland, det kommer från det här. Ja.
Ibland kan man slänga in då lite av de här druvorna jag nämnde, Petit Verdot och Malbec.
Ja, man får slänga in lite av det. Mm. Vad kul. Ja.
Så det är de använder alltså i Medoc.
Ja.
Centimeo och Pomerol.
Ja.
Där är då vinerna lite mjuka och fylliga. Och där är det uteslutande Cabernet Franc och Merlot eller bara Merlot, vilket de har mycket i Pomerol.
Okej, okay. Alltså så bara med, som en, det du kallar single variety.
Ungefär så.
Ja, okej. Okay.
I Grave, där gör de då röda vin. Nu pratar de runt staden Bordeaux.
Ja.
Men där gör de också mycket vitt vin faktiskt. Torrt vitt vin.
Kul.
På Sauvignon Blanc och Semillon. Mm. Väldigt bra viner. Om man gillar vita viner med klass ska man köpa dem.
Jag gillar vita viner som är ingen klass. De, har ingen, de ska vara lite trashy, pappa.
Då kan du köpa något box som heter Crazy Cat.
Ja, det kan jag. Det gör jag.
Sauternes och Barzac ligger där nere, det pratade vi om. Söta viner då, på mestadels Semillon.
Som är en druva, lite, Semillon.
Ja, med lite Sauvignon Blanc kanske. Ja, det är väl de stilarna som finns. De är ganska bestämda att de kör på detta viset.
Ja.
Men det har ju varit väldigt mycket diskussion de senaste decennierna för att Bordeauxvinerna, som är dockvinerna, har blivit väldigt alkoholstarka, överextraherade, mycket smak och tannin och alltihopa det där.
Och det, då, när du säger med dockvinerna, då menar vi de här kända man.
Ja, alltså de här kända slotten.
Premier Cry och slotten. Och så här. De har blivit väldigt så, wow, mycket.
Ja, och det skyller man ju på den här amerikanska vinrecensenten, då Robert Parker.
Ja,
vi gillade sådana viner.
Skyll på honom.
Och när han började sätta poäng så upptäckte de ju, han satte höga poäng på de som hade mest och kraft och så vidare. Han gillade det.
Och då,
så att, då började de andra anpassa sig efter det. Så att det blev väldigt mycket, lite för bra faktiskt i många smak. Så att, och idag har de faktiskt ändrat sig också.
De
gör lite mer balanserat, lite mer elegant, lite mer renare viner.
Så. Ja, det slutade med att de hade gjort Amarone eller någonting där på slutet om de hade fortsatt.
Ja, det kan man tycka. Det var en bra kommentar.
Ja, tack, tack. Ibland händer det.
Mm.
Jag fattade, det är liksom olika, vad ska vi kalla det här, vinstilar eller någonting, hur det är typ.
Ja.
Är det något mer du vill säga om själva vinstilandet?
Självklart.
Ja, okej. Okay.
Nej, jag kommer bara tänka på att engelsmännen kallar Bordeauxvinerna för claret. Och det kan ju man ha lite koll på. Varför gör de det? Jo, det är därför att claret på franska då, det var namnet på de här roséviner. De gjorde väldigt mycket mörka roséviner.
I Bordeaux?
I Bordeaux för. Ja. Det borde de göra igen.
Ja.
Och det såldes väldigt, väldigt bra.
Ja.
Vi vet ju hur mycket engelsmännen haft med Bordeaux att göra.
Ja, det hörde vi för 20 minuter sedan.
Ja.
Hittade de det.
Mm. Och det blir ett allmänt namn på Bordeauxviner.
Okej.
Okay. Ja. Faktum är att när Frankrike började ta över så sökte sig ju engelsmännen ner mot Portugal för att hitta andra ställen och kunde köpa viner ifrån.
Ja.
Det som skapade portviner.
Ja. Just det. Ja, jag fattar. Så här, vi brukar ju ha liksom prata om en del som heter producenter.
Men vi brukar nästan sluta med det.
Ja, vi brukar nästan sluta med det.
Uh-huh. Ska vi sluta med det?
Det tycker jag vi slutar med det.
Nej.
Vi ska avsluta med det. Så behöver man säga det. Jag tycker vi ska prata om det, men är det inte så att vi egentligen har pratat om producenterna nu på något sätt? Eller?
Jag tänkte så här, eftersom våra lyssnare gärna vill veta,
aha,
vilka är de här producenterna av slotten som hamnade på listan av klassificering 1855?
Aha.
Vi tar räknar upp dem.
Ja, vi räknar upp allihopa. Okay.
60 stycken.
Håll ut i 60 minuter här. Ja.
60 sekunder. De kan man kolla på.
Ja.
Lätt googlat kan jag säga. Men vi kanske ska prata om lite andra producenter.
Absolut. Det är du som väljer.
Ja, nej, jag tänkte väl att det finns faktiskt Bordeauxviner man kan köpa som inte kostar skjortan.
Ja, okej.
Okay. Och det kan man titta på.
Ja.
Även om det är roligt att köpa samlarviner.
Just det.
Många vill ju köpa en primeur, som det heter. Man köper dem på rot 2 år innan de kommer ut.
Mm, och så får man lagra dem själv på flaska?
Nej, man får hämta ut dem när de har tappat dem på flaska.
Ah.
Men man bestämmer sig redan på våren efter att de har skördat.
Ja, det här blir en bra skörd, ja, säger man.
Mm. Då får man prova alla de här vinerna. Åker alla de här vinhandlarna. Jag har varit där själv i Bordeaux och provar vinerna. Så man åker ut på slotten och provar vinerna.
Ja.
Och så ska de bestämma, jag vill köpa en låda av det och köpa en låda.
Så mår de bra, ja.
Ja, och de får ju in pengar i ganska tidigt. Bra tid. Ja, så att det har blivit en stor grej att köpa kanske dem på rot.
Inte behöver betala riktigt lika mycket, eller?
Nej. Ja. Men det finns dyra viner.
Mm.
Och det finns lite billigare.
Ja.
Det dyraste är faktiskt Petrus, som är ett Merlot-vin från Pomerol.
Det är intressant att det är liksom de här Medoc och Premier Cru, det är de som är de mest kända. Men ändå är det något från Pomerol då, som ligger höger om floden, att det är dyrare.
Mm.
Ja.
Jag såg siffran nu, jag har skrivit om det, att det ligger i snitt på runt 50 000 kronor flaskan.
För om man skulle köpa ett vin från 2021 då, eller vad det blir?
Ja, för att köpa ett vin, inte direkt från slottet, utan köpa det från en vinhandlare.
Ja, det är ju vansinnigt.
Från Petrus. Ja. Det är galet.
Ja. Sluta med det, hörni.
Ja. ja. Och några andra dyra, ska vi ta någon så här Angelus, det var de som inte ville vara med egentligen i appellationen, och sån Cheval Blanc, jättedyrt.
Ja, så, och det här, är det här Pomerol eller är det här någon annanstans?
Saint-Emilion
var den sista där. Ja, förlåt. Ja.
Men man kan hålla koll på viner som det står Bordeaux Supérieur på.
Okej. Okay.
Eller Côte de Bourg, för det är de som ligger utanför det här krysystemet, alltså okay, klassificeringen. Där finns det rätt många som är ganska bra.
Mm.
Man kan titta på Systembolaget. Chateau de Seguin, Tannes, Labbadie.
Mm.
Man kan faktiskt hitta ett Premier Cru, eller förlåt, kryklassat vin,
ja,
på Systembolaget för 399 kronor.
Ja.
Ligger i 50 kry och heter Chateau Belgrave.
Och det är bra.
Det är bra.
Ja.
Naturligtvis.
Just det.
Och det är inte så farligt.
Men är det så att alla de här kryvinerna nästan, om man skulle köpa dem, säg Systembolaget, för det är där vi köper våra grejer, alltid kostar liksom 500 kronor plus när det är en kry, vad som helst?
Ja,
det är så.
Det är så.
Även om det är 50 kry. Ja. Ja. Okay.
Intressant nog så de här finare vinerna i Bordeaux, de har en historia med negocianter som sålde dem då.
Aha.
Så att det är egentligen, det finns ingen direkt importör utav ett enskilt vinslott.
Nej.
I Bordeaux av de här fina. De finns på marknaden på olika sätt.
Via de här exportörerna då som, ja, är negocianter.
Ja. Ja.
Det är ju spännande.
Mm.
Extra rörigt och extra Frankrike känns det som.
Ja,
ja.
Så att det är, ja, man kan hitta dem på många olika ställen.
Ja, de har hittat på ett litet krångligt spindelnätverk av liksom regler och lagar som de förhåller sig till. Men på något sätt har de lyckats få det att vara, ja, väldigt dyrt.
I Sverige finns det ju en vinhandel som heter Winefinder som jobbar väldigt mycket med,
okay,
Bordeauxviner.
Ja.
De kan man ha koll på om man gillar att spana in dem där. Jag tror att de säljer om primör också.
Ja, det är bra. Jag tänker de här som du sa nu, du slängde iväg lite på slutet, så fanns det på Systembolaget. För jag vet att det, när man lyssnar på det här avsnittet så vill man oftast gå liksom, man vill gå och köpa någonting för man har blivit inspirerad eller känner någonting. Jag kanske kan lägga ut de sista,
ja,
de som går och du tycker är lite prisvärda som finns på Systembolaget. Ja. Jag kan lägga ut dem, lägga dem i beskrivningen så kan ni...
Bra.
Kan man titta på det. Nu har vi pratat väldigt länge. Jag vet att man kan och du vill och vi har möjlighet till att prata jättelänge och mer om Bordeaux, för att man kan ju prata bara om Pauillac 30 minuter om man vill det.
Så var det ju med folk som kunde det här förr.
Ja.
Och intresserade. De diskuterade den här grusvägen genom Pauillac.
Ja.
På, ligger det här... Man, alltså, vinprovningen var ju fullt bara Bordeauxviner.
Ja, det var bara
diskuterade
det.
Till grusvägen, var det till vänster eller till höger om grusvägen? Jag tror, ja, att det är vingården till höger om
det grusvägen. Det blir så mytiskt.
Ja.
Men då blir det den här 80-talsbilden av Carl Jan och vem, ja, det nu var, den andra sitter där i källaren med sådana... tre delade kostymer och någon sånt.
Jag har faktiskt en annan bild av en bok som kallas för, jag tror den kallas för Vinsnobbarnas handbok.
Aha.
Där finns det en kille som, jag tror att det är han som har skrivit boken.
Aha.
Men han brukar berätta, han går in i ett sällskap, aha, massa människor,
aha,
kanske inte alls vinintresserade,
nej,
men börjar prata om klimatkartorna från 1800-talet på Medoc-halvön. Och om de inte är intresserade av att diskutera de där klimatkartorna på 1800-talet så...
Nej.
går han därifrån helt enkelt. Ja, okay. Det var inte den intressanta människor.
Nej, det låter som klassisk, no offense mot alla som lyssnar, men lite klassisk äldre man att komma in så och säga bara, här vill jag prata om. Vill inte ni prata om det, då går jag härifrån. Ja. Jag tycker det här var jättespännande, pappa. Och det är kul att prata om någonting som, alltså man måste ju förhålla sig till det här om man håller på med, jag håller ju inte på med vin, jag pratar med dig om vin. Men det är ju vanligaste frågorna, det här handlar ju om Bordeaux, så är det ju.
Mm. Och nu, jag känner också att det är svårt att sammanfatta den här stora spännande regionen, men jag tycker att vi har fått till det bästa. Och har ni kommit på någonting vi inte har berättat om, så får ni väl fråga oss då.
Ja, just det. Och ifall ni ska diskutera väderkartor från 1855, så har vi vår grupp, Facebookgrupp, ni kan göra det i.
Ja, gör det.
Ja, gör gärna det. Det blir jättekul för alla. Annars så tycker jag vi stänger ner vinskolan för idag. Är du nöjd med det?
Japp.
Bra.
Skål. A votre santé.
Det säger jag också. Och så hörs vi igen. A bientôt. Och vi hörs om, vad blir det? 2 veckor. Mm. Ha en fin dag, kväll, morgon, vad du än är. Hej då.
Hej då.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.